Men jag upptäckte faktiskt att på den här pizzerian så har de halloumi-pizza. Det har jag aldrig ätit.
Ska du slå till på en sån då?
Jag tycker väldigt mycket om halloumi, vet du. Det kanske är fel, men jag tycker om halloumi. Jag tror ta mig fan att jag ska äta en halloumi-pizza. Och se vad den gör med mig. Den kanske sätter sprut på mig. Ja, vi får väl se. Gunilla, hon grunnar.
Mm.
Vad ska det bli? Ska det bli en gyrosrulle? Ska det bli?
Jag ska ta en bruschetta.
Nej, vad trevligt!
Med rucola, en mix av färsk tomat, basilika, vitlök, olivolja och kryddor. Som toppas med Gran Castelli. Ja, det är parmesanost.
Men du kan ju be den där trevliga grabben att du får slippa. Kanske inte...
Jag slipper parmesanosten.
Det är bara
den testar jag.
Fråga den där trevliga killen bakom disken om det går för sig.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på Pizzeria Tropicana i Västertorp. Vi har tagit med oss varsin burk med Chaplin. Vi ska snart sätta tänderna i varsin pizza, men först några ord från vår pizzabagare, Gabriel.
Ja, jag heter Gabriel och jag skulle vilja att varenda människa i Sverige, om han verkligen frågar sig själv och vill vara lycklig, då ska han uppskatta människor runt omkring han och vara tacksam. En tacksam person ser saker och ting. Att någon har gjort för dig någonting. En som är otacksam, hur mycket man gör för han, han ser inte det. Så fråga dig själv, är du en tacksam person eller är du otacksam person?
Tack Gabriel. Det var mycket bra.
Det var mycket bra.
Jag känner mig tacksammare än någonsin. Ja. Jag är tacksam mot dig.
Ja, tacksam för att du sa det här.
Ja.
Ja.
Tack för att du kom, är en hälsning som allesamma känner. Tack för att ni kom, tack för att ni kom, kära gamla vänner. Jag spelar gärna på mitt hjärtas sträng. Det är blott en gest och en refräng.
Häromdagen var första gången jag började böla av saknad efter teatern. Jag var på Coop och tänkte på inget särskilt. Och sen så började jag plötsligt tänka på hur det är att släppa in publiken på teatern. Och då har man innan dess kollat läget lite med skådespelarna. De har berättat något skämt eller någon gammal anekdot. De pratar med varandra. I Oskar Levertins vänner som vi skulle ha spelat nu, den ensemblen, de brukade stå i en ring och så sa Annika Hallin de första föreställningens första repliker. Som en sorts komma igång ritual som de hade. Och så släpper man in publiken och så sätter de sig och så är det, det där lilla ögonblicket. När ljuset går ner. Och så föreställer de, sen efteråt när de kommer ut och man hör det här, jag brukar tjuvlyssna liksom. Man hör hur de går och pratar med varandra och fortfarande är inne i föreställningen och säger ja, men den och den var ju jättebra. Men du vet, sådär. Och jag kände igen mig i det där. Och så när jag tänkte på det så började jag plötsligt böla i grönsaksavdelningen på Coop. Och då så tänkte jag på det och så tänkte jag på att teater har varit meningen med mitt liv sedan jag var 13 år. Alltså över 30 år. Hur nedsatt jag verkar bli efter en månad utan att leva i den världen. Och sen så kom jag på att jag har samma förhållande till mitt yrke som jag hade när jag började. Men jag har ju, nu är jag ju liksom en sån där typ etablerad person.
Men jag tycker vi ska fortsätta prata om den där känslan som du har, det här när du gråter vid grönsaksdisken på Coop.
Det är hemskt. Mitt liv är skadskjutet. Och det märks kanske inte förrän efter en månad. Därför att först så kanske det till och med är lite skönt om man, som jag, har den enorma turen att inte vara personligen drabbad eller att någon närstående till mig är jättesjuk eller något. Mm. Så kanske det är liksom en utandning om man börjar tänka, men gud, jag har aldrig läst så många böcker, eller inte på flera år. Jag läser liksom en bok om dagen nu. Så klart att det är skönt, men sen...
Det gör dig faktiskt unik, för jag tror att det folk gör nu är att de konsumerar tv-serier.
Jag har gjort det också. Men jag liksom klämmer in en bok per dag.
Nu fick du någon slags skuldkänsla för att inte du konsumerar tv-serier.
Ja, men jag vill inte framstå som en snobb.
Nej, men jag tycker snarare kan vi inte framhäva dig som istället som det.
Nej, men
för att jag blir lite dyster av detta. Att liksom... Ja, jag hör folk skriker överallt om hur bra den här unorthodox är. Åh, vad bra den är. Åh gud vad bra.
Den har inte jag orkat titta på.
Ett? Nej, så bra är den faktiskt inte. Två? Läs fucking boken istället då. Jag menar, eller läs en bok åtminstone. Eller skrik att ni tycker att en bok är bra för omväxlingsskull.
Nej, men grejen
det är inte så att folk behöver upplysas om att den här tv-serien är bra. Det är liksom old news.
Nej, men det som har utlöst det hela tror jag var att jag äntligen läste. Jag har haft flera böcker som har liksom legat på hög jättelänge.
Ja.
Och jag måste ju prioritera recensionsböcker och liksom sådär. Och sen så har jag haft hysteriska dagar, bla bla. Men så läste jag äntligen pocketutgåvan av Agatha Christoph, inte Agatha Christie,
nej.
Agatha Christoph,
ja.
Den numera döda ungerska exilförfattaren som, alltså hennes trilogi.
Agatha Christoph. Ja.
Men ibland uttalas O som A på de här slaviska. Ja,
jag sa det för tydlighetens skull, nu när alla våra lyssnare kastar sig.
Ja, för Christoph, men Christoph, det stavas bara som det låter, Christoph. Krzysztof. I alla fall Agatha Krzysztof. Hennes fantastiska trilogi som finns samlad alltså i en pocket. Den stora skrivboken, beviset och den tredje lögnen, som är tre ganska korta romaner som hänger ihop. Och det är så få gånger i ett liv som man har en sån där läsupplevelse som är där man bokstavligen känner sig förändrad efteråt. Så jag är inte samma människa efter den här upplevelsen. Det är ett sånt kardinalbevis för kraften i det skrivna ordet.
Mm.
Och grejen är att böckerna delvis också handlar om kraften i det skrivna.
Men hur kan du vara förändrad som människa? Hur går det till? Vad är det?
Därför att, och nu så låter jag ju, men jag skiter i hur jag låter.
Ja.
Mitt liv fick på något sätt en djupare mening. När någonting är väldigt, väldigt välskrivet så blir det ju som att den här klarheten i texten ger också en klarhet till mitt inre liv när jag läser. Det är som en slamsug. Det är som att någon går in med liksom en sån där som man suger slem ur folks halsar med. Och bara rensar.
Just nu gör man det väldigt mycket.
Men det här är en sån slamsug fast känslomässigt.
Nu.
Nu kommer Gabriel.
Två stycken veganska pizzor.
Tack snälla.
Oj, vad fint.
Och ett hjärta.
Vi måste ta en foto på dem, eller hur?
Ja, det måste vi. Det kommer vi.
Det måste vi. Men gud, vad fint. Tack snälla.
Tack
för det. Så vackert.
Det här kommer jag ihåg att det här fick Ester när hon hade kalas här en gång. Men jag har aldrig fått det.
Men du, är du typ stammis?
Nej, men det här är våran. Ja, det här är våran.
För det här är precis bredvid Mälaröjden.
Det här är jättenära hemma hos mig. Ja.
Men kan det, är det så nära så att här, du kan promenera?
Att den här gången så är vi jättenära mig.
Ja.
Och så nästa gång kan vi vara jättenära dig. Så att liksom, ja. Så vi inte behöver åka, båda två behöver inte åka den här kommunaltrafik. Vad heter det? Lokaltrafik?
Kollektivtrafik kanske.
Ja.
Det kan heta lokaltrafik också.
Ja. Tunnelbana kan vi också säga. Ja. Oh,
Men det lät lite snobbigt när jag föll ut mot folk som följer tv-serier, för det gör jag ju själv också. Det är bara det att det finns tydligen statistik på att läsningen bland svenska folket är ju på en extremt låg nivå.
Det är jättetråkigt.
Om man jämför med Storbritannien till exempel, där de faktiskt har kommit igång med läsande.
Nej, men, och då bara för att vara liksom lite extra sådär förnumstig, så skulle jag vilja komma med ett tips. Om ni nu vill, för nu så när man inte vill gå ut så kanske man köper mycket böcker på nätet och sådär. Men det är jättemånga mindre bokhandlar som faktiskt har också hemleverans. Såhär, för att Adlibris och Bokus och de där, de kommer ju klara sig. Men kolla om din lokala favoritbokhandel har hemleverans, så kan du stötta, som det heter. För småbokhandlarna har ett helvete. Ja, det var det. Men du var på tv-serien. Vill du prata om Älska mig?
Ja. Apropå det här hjärtanet. Det är liksom som det är temat för vårt program. Överhuvudtaget så är det ju jättemycket tv-serier på SVT nu. Som har liksom temat dating, kärlek.
Eller hur? Dejta finns ju också.
Ja, just det.
Sarah Kadefors-serien.
Ja, just det. Den finns också. Och den tycker jag haft ett... Jag tycker att jag gillar den.
Jag kollar på den. Jag tycker mest om... Vad heter den skådespelaren som spelar... killen som jobbar på huvudpersonens cateringfirma.
Per Sangra.
Ja, han är bra tycker jag.
Han är ju, måste ju vara släkting, bror. Till Sardas Rad.
Jag tror att jag har läst att de är bröder.
De är det?
Mm.
Som vi såg i en föreställning på Teater Guillotine, vad var det?
Exakt.
Ja. Jag vet inte 17 vad det var han spelade för någonting. Men det var en monolog i alla fall.
Ja.
Ja, men med vårat kollektiva dåliga minne.
Ni vet hur det är med Gunilla.
Men vi satt ju sen på en persiksrös restaurang och hyllade honom. Vi och förutspådde en lysande framtid. Men det här var alltså hans bror. Hans bror. Han är svinbra. Men även hon är bra.
Är bäst. Ja, hon är också jättebra.
Vad heter hon då?
Hon heter Maria Sundbom. Alltså hon har alltid hetat Maria Sundbom i teatervärlden. Hon har ett namn till, hon har väl gift sig eller något.
Ja, just det.
Maria
Sundbom. Hon är en i liksom Susanne Ostenstall.
Ja.
Ja. Hon spelade huvudrollen i den här Susanne Ostens film som bygger på flickan, mamman och soporna.
Ja, alltså. Den som jag också har jättemycket. Hon var helt enkelt den psykotiska mamman. Hon gjorde det fantastiskt bra. Men hon är också väldigt bra på att göra den här rollen i Dejta, som ju alltså ska liksom vara den vanliga kvinnan som man kan känna igen sig. Alltså den vanliga som är så här lite, ja men kämpar på. Och så min kompis Kristoffer Wolter spelar ju hennes exman.
Ja. Är han din kompis?
Nej, men han har jobbat på Brunnsgatan.
Har han? Gustav, han är ju också tillsammans med Julia Duvén nu.
Ja, gud, de har varit ihop i över 20 år.
Ja, men har han jobbat på Teater Brunnsgatan 4, Gustav?
Ja.
Han är ju musikalartist.
Jag vet, men han är det. Och han sjöng i den här föreställningen mycket riktigt.
Men vad roligt!
Ja.
För han är liksom framstått som lite så här, vad ska jag säga, lite så här... Men lite tillrättalagd. Han passar ju väldigt bra i rollen som den här maken som är lite såhär, han är liksom fascinerad av sin unga nya liksom kreativa fru, och så spelkar han inte riktigt.
Kanske inte världens bästa roll där, men grejen är att Stoffe är en sån skådespelare som
har mera förstås.
Men det ligger honom i fötet lite att han
är snygg.
Ja. Det är samma som vissa kvinnliga skådespelare drabbas av. Han är såhär tvålfager. Man vill gärna ha honom i sina roller.
Ja, jag förstår.
Och sen så är han ju en fullfjädrad liksom, musikalartist. Han är en jättebra sångare.
Och så är han i själva verket lite galen. Alltså finns en galen.
Han är vän med mig. Han är jätteflamsig.
Ja.
Smart. Kan göra helt vilda grejer och komma som så här konstnärliga infall som inte är lite kloka, den där föreställningen.
Ja, men du ser hur en människa är lite, hur man kan skapa sig en bild av en människa utifrån hans roller.
Men om han hade varit liten och kort och haft ölmage så skulle han ju ha varit så här en komiker, en komikerlegend eller en sån här.
Ja, men så här Leif André.
Han hade varit Leif André eller han hade varit.
Han kommer aldrig få tillåtelse att vara Leif André. Han kommer aldrig få blomma ut i liksom det.
Han hade ju fått det, men om han jobbade med mig skulle han få det. Men problemet är ju att jag kan inte betala någonting. Nej. Så man måste ju försörja sig.
Ja. Nej, så då får man. Apropå det så tycker jag, vi skulle ju prata lite grann om Älska mig också. Mm. För att jag menar, det verkar som att Josefin Bornbusch då, som har skrivit den här serien. Mm. Hon har först skrivit en annan serie. Mm. Och så har hon gått runt till olika tv-bolag och försökt pitcha den. Och de har bara, nej, vänta nu. Vad är det här? Nej. Nej. Du borde göra så här och så här och så här istället. Mm-hmm. Okej, okay, har hon sagt då. Och gått hem och gjort så här och så här och så här istället.
Mm.
Jag är sjukt nyfiken på hur det var innan hon gjorde om det.
Men så det här är effekten efter att hon gjorde om det?
Det här är effekten efter att hon gjorde om det. Det är möjligt att de hade rätt, men jag ändå extremt intresserad
undra
på första
just,
versionen.
Det var säkert bättre.
Jag kan tänka
för att,
mig.
Ja, det här verkar, för att jag tycker alltså dejta är ju jätte. Jag tycker om dejta.
Mm.
Såklart, jag tittar ju på den.
Ja. Du tittar på den och vet du vad? Min yngsta dotter tittar också på den.
Mm.
Den har ju något, va? Jag tycker dialogen mellan till exempel mamman och tonårsdottern är svinbra.
Men jag kollar ju på den med min tonårsdotter.
Ja. Vad tycker hon om tonårsdotter?
Ja, men hon tycker ju så här. För att egentligen så handlar den ju om, alltså den är väl tänkt för folk i min ålder som dejtar typ.
Just det.
Men uppenbarligen så tycker min 15-åriga dotter att det är roligt att titta på den.
Mm.
Men det är ju dels för det här pinsamhets faktorn.
Mm. Mm.
Det är så jävligt roligt att kolla på pinsamma saker.
Ja.
Och vad kan vara pinsammare än misslyckade dejter?
Ja,
och också mammor. Och hon ser väl antagligen den här mamman som Maria Sundbom spelar genom den här fiktiva dottern som för övrigt också spelar som en svinbra skådespelare.
Verkligen!
Gud vad bra hon är. Det som är bra tycker jag, det är alltså det som är så
egentligen.
Nej, men det är det här. En människa som befinner sig precis i skarven mellan barn och vuxen som betraktar sin mamma med en överseende blick.
Mm.
Ibland blir förbannad på henne men ofta tänker nej men mamma.
Ja men liksom, ah gud.
Det är det här.
Mm.
Det
ja, hon är liksom heter i alla fall, ska jag säga vad hon heter? Hon heter naturligtvis inte Jenny Nilsson utan hon heter Nova Wald. Fågel.
Nova Waldfågel, men det är ju Nova är ju ett sånt namn som folk döpte sina barn till för så många år sedan som Nova.
Jag ska inte shama henne för att hon heter Nova Waldfågel, men det heter hon i alla fall.
Ja. Hon är i alla fall bra. Men, Älska mig tycker jag är bättre.
Ja, den är bättre.
Den har en helt annan liksom kontakt med mer riktig sorg och smärta och tvehågsenhet inför olika val i livet och den är mer på riktigt. Alltså dejta är ju den är jätteväl genomförd och jättebra skådespelare men manuset är ju den håller sig lite grann ändå på den här lite dråpliga ytan av saker.
Just det, för den har också ett format liksom som är så här. Ja men precis. Varje avsnitt är det ju en ny dejt och det finns en liten humoristisk twist, eller hur?
Och det här är att alla knasiga människor man kan träffa, Tinder.
Just det, en liksom visar sig vara whoopsen. Killen var tydligen en transa.
Och en är så här, en av mina favoritskådespelare är också Danilo Bejarano.
Ja.
som ju typ är bra vad han än gör. Alltså ja. Man kan be honom att spela telefonstolpe och så kommer han att göra konst. Men han är så bra.
Ja.
Och i det här fallet så är det, åh, han har som passion att dansa, och så visar det sig att han sitter i rullstol.
Ja, just det.
I rullstol.
Just det. Det är så roligt. Han gör också en del tv-reklam här.
Danilo?
Ja!
Det har jag missat.
Nej, det gör han. Och jag tror att det är någon slags... Ja, jag vet inte om det var el eller någonting. Ja, han gör en sån. Och han har den här lite släpiga rösten. Antingen är det el eller också någon bredband.
Ja,
eller
det
är någon väldigt basic liksom i alla fall. Och så pratar
Och så pratar inte han privat.
Han har nästan inte liksom något magstöd.
Nej.
Han bara knallar fram.
Nej, men den där rösten hade han delvis i den uppsättningen som han och jag jobbade ihop med. Dramaten för
engelska.
Men vanliga, privata Danilo pratar ju helt vanligt.
Mm.
Han är
helt
vanlig
röst. Han låter inte på med det här low key.
Men han är bäst av alla, alltså av alla jag har hört imitera Leif GV så är Danilo lätt bäst.
Ja.
När vi repeterade tillsammans 2011 så hade Leif GV just sommarpratat och Danilo härmade det liksom under en paus. Det var helt otroligt, så byggde vi, han spelade flera roller i min föreställning, men vi byggde en av dem faktiskt delvis på Leif GV. Han är så jävla bra.
Ja, men i alla fall, det var dejta.
Älskar du att dansa eller älskar du bara människor som älskar det de gör? Då kan vi säkert mötas. För du vet väl, it takes two to tango.
Nej, men älska mig har ju liksom ett mycket större mörker.
Mm.
För att uttrycka sig banal. Den är ju mera, alltså där får ju personerna vara något mer komplexa ändå.
Mm.
Och det är Josefin Bornburg som spelar då huvudrollen. Och hon har en lite yngre bror som befinner sig kanske i de äldre tonåren, om man säger så. Och han är en sån drama queen.
Han gråter hela tiden.
Jag gråter. Det är verkligen känslorna all over the place. Och hon är överläkare.
På förlossningsavdelningen.
Ja, just det är hon. Och så här, svinkompetent liksom, men kan inte riktigt så här knyta an till andra. Hon har ju någon typ av störning där. Och sen kommer de ju från en familj där föräldrarna har ett jättekomplicerat förhållande. Mamman som spelas av Ia Langhammer, pappan som spelas av Johan Ulveson. Men hon topprider ju honom extremt ur sin belägenhet som är efter en trafikolycka.
Ja, hon har varit med om en trafikolycka och hennes ena ben har amputerats.
Ja.
Och nu så...
Och nu
har hon fått flytta hem.
Ja.
Fast det är liksom fortfarande såklart jättepåverkad och Johan Ulveson blir lite vårdare sådär.
Mm. Mm.
Och så är det en fruktansvärd scen där de ska fira att de har varit gifta i 40 år.
Mm.
Och bjuder hem barnen.
Mm.
Och ja, men föreställ er Lars Noréns borgerliga kvartett.
Mm.
Fast i modern tappning så har ni ungefär stämningen på den middagen.
Mm.
Och framförallt där som Gunilla nämnde med sonen som är dramatik. Men, och det tycker jag, apropå det där, det är lite pandang till det här med Nova Wallfogel.
Ja,
alltså det vill säga att... Alltså när någon är 19 eller 18 eller någonting och är intelligent och har börjat leva till hälften ett vuxenliv liksom, fast den kanske bor hemma, då är ju den helt vuxen på ett sätt, men har samtidigt inte hunnit vara med om hur olycklig barndom den än har haft, så har inte den hunnit vara med om den absoluta vidden av allting man måste på något sätt ta sig samman och härda ut med i livet. Där kan man inte vara när man är 18-19. Utan han blir fortfarande så fruktansvärt. Han blir så ledsen när det blir dålig stämning.
Ja, ja.
när någon liksom, ofta när någon på något sätt är inappropriate i ett sammanhang som borde vara högstämt.
Ja. Ja, just det.
Typ när mammans urna ska nedsänkas.
Ja, han är
stämningspolis. Och blir jätte... Och typ Henrik Schiffert som typ spelar sig själv som chef på någon advokatbyrå där den här unga killen söker jobb och lyckas lura honom på ett sätt som är så genomskinligt som man kan bara lura en som är väldigt rädd.
Ja.
Och där är ju Henrik Schiffert. Men det är ju verkligen så här, en förbegåvad människa möter Killinggänget som har legat och lagrats på Ekfat i 30 år.
Ja, det är jättebra konstat.
Jag måste säga.
Gud ja.
Ja, det är det. Henrik Schiffert hade lika kunnat vara en sån där snubbe.
Ja, verkligen. Med någon liten adept liksom, som är jätteängslig för att göra rätt.
Men sen så tycker jag också det fina med Älska mig är just det här att man liksom kommer, man får se vad som händer efter att en attraktion har uppstått och nått sin kulmen. För det är ju liksom problemet med kärlek i fiktionen, att kärlek, den skiljer sig så mycket från kärlek i verkligheten. Men här är det verkligen, det är flera, jag vet inte hur mycket man ska spoila, men det är flera exempel på det, att man kan älska väldigt mycket, uttrycka kärleken på väldigt bombastiska sätt, men det är inte det som är kärleken kärna. Hur mycket man än tatuerar sig eller köper sex on the beach drinkar eller knullar eller vad fan man nu gör liksom, så är det någonting bortom det som verkligen är kärlek, som har en mycket närmare koppling till besvikelse och tristess och extrem frustration och stora kriser. Någon jävla seghet och verklighet.
Ja.
Och kan man leva i det tillsammans, då börjar man ju närma sig kärlek på något sätt.
Absolut.
För alla de där stora gesterna, alltså det kan man kan ju projicera vad som helst på vem som helst som man inte känner för bra, så att säga.
Ja. Ja, gud ja. Ja, men ja, i vad heter det, Älska mig, så är jag väldigt förtjust i Göran Kronas roll. Jag har inte sett den typen av människa i någon tv-serie egentligen. Hon är så otroligt... det är alltså... Jag vet inte heller hur mycket man ska spoila.
Nej.
Nej, men ni får väl liksom hålla för öronen. Det är lite kul. Så var det tydligen med något tidigare avsnitt där vi började prata om en... Vilken tv-serie pratade vi om då? Då var det någon som bara kastade sig på avstängningsknappen, för de vill inte höra vidare därför att vi skulle spoila. Men
ni kan få en fun fact.
Nej, men vi behöver
som inte spoilar.
Nej.
Fun fact. Många av Görel Kronas scener i serien utspelar sig på Gran Canaria. Och faktum är att Görel Krona är uppvuxen på Gran Canaria.
Är hon? Ja, det är därför hon pratar flytande spanska.
Ja, så att när Hilda och jag satt och kollade på det här så sa jag till henne så här, okej, det där är Görel Krona, hon är uppvuxen på Gran Canaria. Nu räknar vi ner till när Görel börjar prata spanska. Ja. Det måste hon ju få göra då.
Ja.
5, 4, 3, så börjar hon prata spanska. Men det är ju typ...
Nej, men det är så passar så bra i hennes karaktär liksom ju. Att hon bara så här tar kommando över situationen. Att hon är liksom on top of everything. Otroligt trygg person ju. Bara noll nevroser. Eller?
Jättefin. Och sen så dessutom att det är just kärlek en bit upp i året. Faktiskt, men jag kanske är weird, men Johan Ulveson är också en jättefavorit. Det här är nog första gången jag har sett Johan Ulveson vara lite sexig. Men därför att alla alla blir sexiga när de
är åtrådda.
Ja. När de åtrådda och jag åtrådda blir.
Men det är som han med sina så här pinniga ben och
han är snygg. Jag tycker han är het i den här serien.
Ja, men det är en nyhet.
Jag skulle lätt knulla hans rollfigur. Lätt!
Ja.
down by the old mill stream where I first met.
Du vet att podcasten Della Cube har gått i graven?
Ja. Men alltihop är så oerhört konstigt. Den här Anna Björklund har ju tydligen berättat i förväg att Moa var gravid.
Ja, det är väldigt. Alltså de här kvinnorna som var väldigt tajpade på bland annat DN Kultur. Alltså Greta Thurfjell hyllade dem och Therese Boman hyllade dem. De har ju väldigt, de fick liksom ett, det var de här, vad ska jag säga, den konservativa kvinnans revansch, eller den reaktionära skulle jag vilja säga. Som pågick under några år. Och vi tog ju även upp dem. De var ju så att säga utagerande dagismotståndare. Och vi tog upp det i ett av våra lite äldre avsnitt. Men nu har de stuckit knivar i varandras ryggar och finns inte mer.
Nej.
Nej. Men vi kan lämna det där hän. För det är ingenting våra lyssnare bryr sig om. Nej, de lyssnar uppenbarligen på vår podd istället. Ja.
Gratulerar.
Ja, tack ska ni ha. Men jag tyckte att det var kul att tänka på. Eftersom, som sagt, Della Q var dagismotståndare och tyckte att barnen mår bättre hemma hos sina mammor. Jag lyssnade på ett nytt avsnitt av podcasten The Daily, som är lite om min food for thought on a daily basis. Och de har intervjuat lite olika New Yorkare om hur det är nu under rådande omständigheter. Och då pratar de bland annat med en yrkesarbetande mamma till tre barn i åldrarna 2, 5 och 7 år. Mm. Och hon är ju nu hemma med dem, jobbar hemifrån, och hennes man är läkare, så att han är ju på jobbet. Mm. Men hon sa, eller säger i den här intervjun, att det här är en fullständigt ovan situation för henne. Hon har aldrig varit hemma med sina barn. Det är första gången som hon är hemma med dem.
Hur tycker hon att det är?
Det är inte lätt, alltså.
Having a hard time accepting that, oh my god, all three of my kids are going to be home all the time, and I'm going to be pretty much by myself with them the entire time, and oh my god, how am I going to handle this? Because I haven't had to do this, and I've never had to do this. I think by now they're used to being at home. They're used to this, whatever this is.
So, well, there's not really a choice at this point.
Yep, yep. We're all condemned to be with each other, basically.
Nej, en av barnen har ju, det är någon slags homeschooling då, så det finns olika saker som han ska klara av. Det verkar vara det som är lättast. Hon är som 2- och 5-åringen placerar hon ju framför tvn. För att hon måste ju jobba.
Ja. Men det är ju det som skulle bli konsekvensen om man levde i ett Della Q-samhälle, där alla barn skulle vara hemma. Ja. I och med att den absoluta majoriteten av oss inte har råd att bara en förälder jobbar. Då skulle det bli så. Så skulle det bli för mina barn också. Ja. Jag skulle ju självklart inte ha tid att organisera aktiviteter för dem 24/7.
Nej.
Utan för att kunna utföra mitt yrke så skulle det få bli tvn då.
Ja.
Eller telefonerna eller vad det nu skulle bli.
Ja. Ja,
är det inte roligare då att vara liksom på ett ställe där de vuxna runt omkring är till för barnen och det finns andra barn?
Ja.
Inte det... Eller är man jättekorkad om man tror att det är roligt?
Nej, inte alls. Men det lilla inslaget om den här mamman, en mamma i New York dessutom, där två föräldrar yrkesarbetar, bra inkomst. Om det ändå kändes som en inblick i någon slags misär. För att jag menar... Det var ju bråk och skrik och det var ju frustration och det var ju...
Tänk då om ingen har något jobb ens.
Nej, precis.
Båda har blivit...
Titta liksom ut över världen, där folk inte får gå ut, där inte skolorna är öppna och så vidare.
Där relationerna i familjen kanske är fruktansvärda. Där barnens enda, och det har ju pratats om det till och med i Sverige som är ett så överprivilegierat land, att det är en fruktansvärd förlust för många barn. Men här att har inte vi, få gå, att här inte få äta skollunch.
Nej, exakt. Här har vi ändå en viss övning i att vara ensamma med våra barn.
Ja,
eller hur? I och med föräldraförsäkringen.
Ja, och de flesta,
men i de flesta länderna så kommer det som en fullständig chock.
Mm. Jag kommer ihåg min gamla klasskompis. Jag har en gammal klasskompis som bor i USA. Ja. Sen jättelänge. Hon åkte dit som utbytesstudent och sen bor hon kvar. Och hon, jag har följt henne på lite sociala medier och sådär. Och hon beskrev då det här som vi i Sverige brukar beskriva. Krisen när man ska börja jobba igen och lämna sitt barn på dagis. Men att det kanske är bra för barnen ändå och sådär. Men för henne som hade typ den mest förmånliga sjukförsäkring eller föräldraförsäkring man kan ha privat i USA, så var det när barnet var 5 månader. Men det normala, om man inte har någon sån där förmånlig försäkring, det är ju att det är typ när barnet är ett par veckor så måste man gå tillbaka till jobbet. Vem som nu tar hand om bebisen, alltså hur gör de? Hur gör man? Alltså hur gör man om man är en helt vanlig person och vill ha ett barn i USA?
Mm.
Man får väl ha någon släkting eller något. Alltså man får väl lämna dem till
någon nanny.
Men då måste ju den ha betalt.
Ja. Nej, jag vet inte.
Nej,
jag vet inte. Men vet du vart jag ville komma? Idag var jag nämligen på teater, Martina.
Ja.
Va?
Det var där någonstans.
Ja, det var där någonstans vi började, hur vi liksom bara gråter av längtan efter teater. Ja.
Och jag skulle då packa ryggsäcken med Chablis och de här på burkarna som vi dricker i. Så såg jag att i min ryggsäck så låg det, titta, ett program från en föreställning som jag var på innan allt det här hände med corona. Som jag skrev om. Som hade urpremiär 6 mars. Som hette Ett frö i rymden. Och även den här låg och skräpade i min Teater Västernorrland. Jag var på Courage med Folkteatern i Göteborg som gjorde ett samarbete med Teater Västernorrland. Och det var 11 mars och det var det sista jag såg innan allting stängde. Och även då så var det ju så här, du vet att jag ringde dit innan för att kolla hur många som skulle vara i publiken. Och jag gick in på toaletten och tvättade händerna flera gånger. Och, alltså det var ju ändå...
Det var precis i början.
Och jag träffade ju någon annan där på perrongen i Sundsvall som skulle gå på... De hade ju en filmfestival i Sundsvall. Och de hade där hade det liksom varit en viss fördröjning. De skulle köra som vanligt. Men... Så att när jag fick nys om att Marionetteatern skulle spela Var är vargen för förskolebarn, så bara ringde jag till dem. Hallå, kan jag få?
Kan inte jag få komma och titta på Var är vargen? Och då fick du se den.
Då fick jag
det. Var det bra då?
Då fick jag det. Och det är inte ens en ny föreställning. Den är premiär 2015. Men jag kände så här, vi måste
spela in. Spelar ingen roll. Det kan vara vad som helst.
Jag måste bara.
Jag skulle kunna tänka mig att se en monolog om med Börje Ahlstedt. Alltså, nej.
Till och med det.
Det är...
Nej, vadå? Det är Kasperteater. Nej, men det gör
det. I mean. Lätt, mannen. Lätt.
Snälla. Det är viktigt att vi bevakar det här.
Men det är så med publiken också. Alltså, jag tror att det är det.
Ja.
Eller jag är säker på att det är så. Att nu börjar svälten sätta in.
Nu börjar svälten. Ja. Och jag satt där på min lilla stjärtlapp.
Som man fick låna. Kulturtantens delirium är det här.
På stenläggningen. På en dagisgård utomhus. Det var jättekallt fast solen sken. Tillsammans med en massa jätteentusiastiska 3-åringar.
De fick
kul. Som fick gå på teater och se på Sagan om Rödluvan och Vargen. Mm. Och sen när det var slut så bara ropade de, igen! Igen! Och det var precis så jag kände. Igen!
Nej, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt.
Ja. Det är det. Och ingen tv-serie i världen kan fylla det här tomrummet.
Nej, det är kört. TV-serien har ingenting att komma med. Det är helt olika saker.
Det är helt olika saker. Men vet du vad jag gjorde igår kväll? Jag var på Sara Parkmans skogskör.
Hur var det?
Jag sjöng kör i skogen.
Det måste ha varit helt fantastiskt.
Ja, men alltså det var det. Först vågade jag inte gå i bilen. För att jag märkte att man träffas vid en speciell plats. Och så såg jag att alla är de här är. De är 28 och så på sin höjd 32 år kanske. Vad gör jag här? Hur tänkte jag?
Men du visst var med.
Ja, men hur tänkte jag liksom? Och jag som är jag också. Men, alltså, men jag satt och verkligen brottades med mig själv. Först tänkte jag så här, men vad fan, det är väl ingen som vet vem jag är. Så.
Men det funderar jag vart ju.
Ja.
Men då kanske, varför hade det gjort
varför sitter jag? Varför sitter jag här och tror att folk vet vem jag är? Vad är någon jävla hybris jag har? Men så andra sen, och så andra sidan så tänkte jag så här, nej men vad fan. Jag kan inte komma där hit. Gunilla Bråd från Expressen Kultur. Då kommer alla bli jättestela och liksom känna att jag ska iaktta dem eller någonting. Jag förstår hur jag stod och brottade. Mm. Eller satt och brottades i bilen och vågade gå ut. Och jag sa, hur gammal jag är. Jag är född 1962 när de födde. De skulle kunna vara mina barn. Vad jättekonstigt. Hur är det här? Fast å andra sidan. Det är mysigt när man umgås över generationsgränserna. Fast vill jag vara den enda som är... Ja, men det vet jag. Men till slut bara så sa jag åt mig själv, skärpa mig. Skärp dig nu då. Och så gå och sjung nu med de här människorna. Du vill ju sjunga. Ja, så jag gjorde det.
Men vad sjöng ni då?
Jo, då travade vi upp där i något skogsparti och ställde oss. Och så sjöng vi, så sjöng hon före och vi efter. Vi sjöng bland annat Jag ropar, som är en av hennes... Ja, de senaste låtarna. Jag kanske kan spela ett litet avsnitt ur den här. Den lärde hon oss. Så det var ju inga noter eller någonting. Utan hon sjöng före så fick vi sjunga efter. Och så hade vi lite liksom uppsjöngningsövningar, du vet. För att komma igång. Och så var det så viktigt att vi skulle lyssna på varandra. För varför sjunger man annars i kör? Så man får liksom öva sig och höra varandra och... Så sjöng vi någon annan, det var mer en någon slags folkvisa eller liksom en någon slags leklåt som handlade om kråkor. Det var ingen avancerad repertoar så, men det var ändå jättehäftigt. Det var jättehäftigt. Vi sjöng i stämmor och det liksom bildades jättefina övertoner och vi stod där bland tallarna och sjöng så starkt vi kunde.
Och så vackert att sjunga utomhus.
Jättefint var det ju.
Undrar vad fåglarna tänkte. De tänkte, åh, nu får vi gå på teater. Nu tar någon över ett tag. Så vi får lyssna.
Ja. Och så sa jag, men... Och så tackade jag Sara och sa, gud vad fint det här var. Hoppas du får, för man kunde swisha då till henne. Mm. Mellan 50 och 100 kronor. Hon sa, nej. Det där med pengar, det spelar inte så stor roll. Nej. Jag sa, men det är klart du ska ha betalt det här. Det är klart du ska ha. Ja, fast det är inte det som är det viktiga. Det viktiga nu är att jag har inget sammanhang just nu.
Nej, exakt. Vi behöver ju ett sammanhang. Ja. Men det är det som gör att vi alla är så jävla vilsna.
Mm.
Det är ju borta. Det är något som man liksom... Och det tar några veckor för det att bli tydligt.
Mm.
För att... de flesta har ju liksom haft någon sån där period när det har varit lugnare eller man har varit sjuk eller något så här. Men nu börjar det bli verklighet.
Ja.
Mitt liv är borta.
Ja.
Sluta lyckligt.
Jag vet inte. Jag vet inte. Vi kan ju säga hur maten smakade.
Min var jättegod.
Ja. Det var min också.
Det är ju alltid problem med den här veganska osten. Det är en följetong. Eller vad ska man kalla det för? Det är en ständigt pågående projekt. Att hitta fram till den veganska osten. Den var okej. Men ost blir det ju aldrig.
Nej, tror jag är veganernas kors att bära.
Ja, så är det.
Osten är någonting som ni helt enkelt får kremera inom er.
Ja.
Och inse, nej. Jag vinkar farväl till mitt ostprivilegium.
Just det.
Men då kanske ni börjar, i Gabriels anda, vara tacksamma för andra saker.
Ja.
Som ni faktiskt har.
Ja, men fast ost är så mycket. Och Sara Parkman, och hon delade med sig av en sån bra liknelse igår. För att det var den här kråksången vi sjöng. Tänk om det var en skata, det minns ju inte jag. För att den här Chablin har verkligen kickat in.
Ja, jag känner mig mycket mer på örat än förra.
Det här var ju en halv flaska vin helt enkelt. Rakt upp och ner. Ja, det var det. Mm. Men i alla fall. den var en polska. Och då blir det gärna så här, med en polska så blir det gärna så att man börjar så här imitera vad folkmusik är. Så här. Mm. Det var någon slags hambo. Men att man blir lite så här, lite för tung i gumpen. Men polska, det är något annat. Det är någonstans liksom mellan. Det är mycket lättare känsla på polska. Den strävar liksom uppåt lite grann. Så. Och det hade, berättade hon, när hon gått på en polska kurs på musikhögskolan där man numera lär sig folkmusik, så hade de fått, liksom i en hel termin så hade de bara fått gå en polska. De hade inte fått dansa överhuvudtaget. De hade fått lära sig att gå på ett rätt sätt så att man inte blir för
Det är någon sån konstig fördom som vi har.
Ja.
Men den sitter i röven.
Ja, den sitter verkligen i röven.
Folkmusik.
För att det var ju som när hela kören började sjunga den här polskan. Så började alla bli så där lite. Ja, så det var det hon försökte styra bort, va? Styra
bra.
Om. Ja, på sitt otroligt positiva sätt. Hon är ju en tacksam människa, apropå Gabriels första prat. Och då sa hon liksom att det är, man får liksom leta efter den där känslan. Det är ungefär som att när man till slut hittar den här ädelosten liksom, så bara, ja just det, där, det är den osten.
Den musikaliska ädelosten.
Ja.
Där har du titeln. På vår nya.
Även en vegan kan relatera till den liknelsen.
Ja, men jag förstår precis.
Ja.
Det är klart, ädelost kan appliceras på allting.
Ja, just det. Men det är en väldigt specifik känsla.
Mm.
Ja. Det är inte hushållsost, det är ädelost.
Alltså Gunny, nu.
Ha?
Nu satte du faktiskt knorr.
Ja.
På det här.
Ja, det gjorde jag.
Jag känner mig tacksam för det.
Bra. Ja, men då så. Och nästa gång så ska vi bring your own i Vällingby.
Mm.
Ja.
Ni ska få se vad det blir. Jag vet precis. Det blir en överraskning. Ett av våra första avsnitt var ju på Konditori Palace i Vällingby.
Det var det.
Men Vällingby har mer.
Har mer
på sin palett.
Men då får vi även ta med oss de här glasburkarna med rutigt lock och i formen av en uggla.
Ja, det är det. De är jättefina. Ja. Våra vingömmor.
Har du berättat om det i inledningen av det här avsnittet?
Nej, jag berättade inte ens.
Du berättade aldrig.
Alltså, Gunilla...
Jag fick ingen introduktion till det här.
Nej, för jag stod så nära Gabriel så att jag vågade inte.
Det var ju så vi skulle ha börjat.
Ah, ja, men...
Nej, men vilken jävla miss.
Men nu släpper vi sargen lite, Gunilla. Det, nu gör vi så här att vi tänker utanför boxen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.